Hej! Det är dags för ett nytt avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Ja, det är det ju eftersom det är tisdag. Det är tisdagar podden släpps på. Tidigt varje morgon, varje tisdag. Men du kan ju givetvis lyssna på Snutsnack när du vill via lämplig app till exempel. Annars släpps ju Snutsnack på Radio Play. De har ju en egen app som ni kan lyssna. Där finns det ju alltid. Idag heter min gäst Linda och hon jobbar med bedrägerier. Någonting som hon inte alls hade planerat att jobba med. Och så där verkar det vara för många, oavsett om man jobbar som polis eller med någonting annat, att det kanske inte alltid blir som man har planerat. Glöm inte att gilla Snutsnack på Facebook där vi finns, eller följa mig på sociala medier där jag finns under mitt namn Hasse Brontén. Vill du köpa en skön snutsnackmugg eller en vattenflaska att ha i hängmattan i sommar, gå in på snutsnack.nu så finns det lite grejer där. Ja, när jag spelar in det här så är det juni och det är varmt och skönt ute och solen skiner. Så glöm inte att smörja in er, för det är ju så att man ska vara försiktig där ute och vara det. Ha nu en trevlig lyssning. 13:10 Varmt välkommen till Snutsnack, Linda.
Ja.
Hur är läget?
Det är bra, tack. Själv?
Det är bra, det är bra. Du klagade lite på att du har haft lite ont i halsen, men det går bra, va?
Ja, det går bra. Jag kanske kommer hosta lite och så, men det är lugnt.
Ja, det är lugnt. Du jobbar idag som polis?
Ja.
Hur länge har du jobbat som polis?
Jag gick ut polishögskolan 2008 januari, så vad blir det? 11 och ett halvt år. Mm. Tänk vad tiden går.
Du gör det. Ja, tänk. Man säger det där som ens föräldrar sa, vad tiden går.
Ja, precis.
Men hur kom det sig att du började jobba som polis, eller yrket i sig? Var
jag? Alltså, jag har inte varit en av dem som har haft något så här drömyrke, polis eller något så. Men jag har alltid gillat utmaningar. Mm. Och det var väldigt svårt att komma in på polishögskolan då. Och då skulle jag såklart testa.
Alltså, du var bara liksom en CEO if I'm cut for the job. Liksom.
Precis, ja. Så de bara testade och så gick det.
Mm. Så du kom in på första då? Eller?
Ja, eller om jag minns rätt så tror jag att det var så att när jag gjorde det första svenskprovet så var redan fystesterna igång. Så jag fick dagen efter jag hade varit och gjort svensktestet som jag klarade att jag inte hade kommit in, men det stod någon så här sök igen. Och nästa gång så hoppade jag direkt på fystesterna och så, och då kom jag in. Jag kom in, men ja, jag var utomlands och så ringde de mig och sa att jag kom in på polishögskolan, men om jag kunde vänta en termin.
Okej. Okay.
Så det dröjde lite, jag var ganska ung, jag var bara 22 när jag började. Och så fick jag en plats i Umeå terminen innan, men jag hade livet i Stockholm och så då tackade jag nej och så väntade jag till en Stockholmplats.
Okay.
Som jag kanske ångrar idag, det hade varit jättekul att gå i Umeå.
Jaha, var det inte kul i Stockholm eller?
Jo, men jag bara tänkte att testa på något annat, ett annat liv.
Just det.
Riktiga vintrar.
Det är där som alla som inte bor i Stockholm testar när de flyttar ner.
Precis, och gör det tvärtom. Just det. Nu är jag från Norrtälje egentligen, men det är ganska nära.
Det är ganska nära Stockholm. Mm. Men vadå, du sa, du hade egentligen inte, det var inte ditt drömyrke på något sätt så. Du måste ha haft någon form av vision kring att om jag kommer in så kommer jag liksom gå och patrullera på stadens gator? Eller vad tänkte du kring yrket då?
Jo, men så var ju verkligen så här, jag ska bli en polis och jag ska jobba yttre tjänst jämt och jag ska, ja men verkligen vara inte en av dem som börjar på krim på en gång, och jag ska verkligen jobba nätter och slita liksom så.
Men så blev det inte riktigt. Var en riktig sheriff liksom?
Ja, riktigt så. Det skulle liksom, inget skulle hindra mig där, utan så skulle det vara. Så. Mm.
Så blev det inte, säger du?
Så blev det inte. Men jag hittar ju något så mycket roligare.
Okej, vi ska komma till det lite grann. Men skolan då? Nu blev det ju inte Umeå, det blev Stockholm. Hur var liksom att komma dit och hur var folk där?
Jag upplevde ju att jag kanske inte var en av de typiska som passade så bra in på polishögskolan.
Varför inte?
Men det var ju så här, det var folks drömyrke, de har sett fram emot, de har satsat, det var liksom all in. jag ville ju liksom ha lite kul också. Och så var det bara att visst att jag pluggade till polis, men ändå ja, men lite studietid sådär. Ja. Uh-huh. Jag minns det första, vi skulle ha vår första tenta i termin ett. Jag tror att det var bara jag och en annan tjej som gick, för det var fest dagen innan tror jag på den gamla puben som fanns, som vi inte fick ha festet på sen.
Men ja, just där.
Det. Och det var så himla, himla roligt. Värt det, jag klarar tentan också, så det går att kombinera.
När man är 22 går det att kombinera det mesta med fest.
Ja, och det var någon snäll kille i termin 4 som körde hem mig på natten där också. Oh. Så att det, allting löste sig.
Allting löste sig. Mm. Okej då, så att du menar att det var lite skillnad på dem då som kanske kom i den här drömmen om att alltid vilja bli polis, medan du då mer tänkte så, ja visst, jag ska plugga till ett yrke, men det ska vara lite party och roligt också.
Ja, men det kanske inte bara var det heller. Jag upplever också att många som till exempel, nu kan jag helt fel vara ute och cykla, men många som kom från andra ställen i Sverige som flyttade hit för att plugga, de ligger också väldigt tajta med varandra. De ville göra mycket saker tillsammans. De umgicks. Jag hade ju redan mitt liv i Stockholm och
just det, men det där kan jag känna igen. Jag är ju själv stockholmare och gick i Stockholm. Jag hade min flickvän och mina kompisar och så. De som kom utifrån, de bondade lite mer och så. Det blir nog lite så.
Folk var jätteroliga, trevliga och så. Men ja, nej, men så, ja, jag kanske inte var den typiska polisstudenten. Sådär.
Nej. Mm. Men 22, är det lämplig ålder då? Vad tycker du? Jag var ju 21. Vad tänker du kring åldern att börja jobba som polis?
Nej, men jag tyckte väl att jag var vuxen när jag var 15, och det var jag ju definitivt inte. Och kanske när jag var 22 så hade jag hade testat många yrken, jag hade gjort mycket, jag hade bott själv sen jag var 16 till och från, skött mig själv, jobbat extra mycket och gjort sådana saker, så att till viss del så var jag ju väldigt mogen, men till viss del väldigt omogen. Och jag känner att jag har nog aldrig haft ett problem med min ålder, men jag kommer ihåg första gången jag var ute och jobbade, när jag skulle gå och säga till någon människa, jag har ju så här respekt för äldre och sådär, så skulle man gå och säga till någon, om en äldre man eller kvinna, så här, du sätter dig ner och håller tyst liksom, här är jag som bestämmer. Alltså den första liksom komma över det, eller gå in i någon annans hem och bara ta över, det var nog ganska det blev nog en liten speciell känsla för mig. Så. Men jag tror också att åldern är ju inte allt. Man kan ju väldigt olika som 22-åring. Jag kan väl säga att jag till viss del var omogen, men också kanske mogen ibland. Så att, det hade nog inte gjort någonting om jag hade haft några mer år.
Nej.
Men det gick. Jag tycker att det gick bra.
Men jag tänker på det du berättade, att man så här, ibland måste peka med hela handen och kanske säga åt äldre människor och hålla käften eller någonting sånt. Just den grejen är väl ganska svår generellt, tänker jag. Just det. Jag kan tänka tillbaka också. Jag såg nog väldigt ung ut när jag var 21 också. Så där, att de sa åt mig, stick tillbaka till lumpen. Vet, och så där. Jag kände, man hade inte riktigt övat på det där, att vara auktoritär. För jag vet inte, jag tror inte jag är så.
Hur övar man på det?
Nej, men hur gör man? Jag vet inte. Men
övning på polishögskolan hjälpte inte med det precis.
Nej, precis.
Nej, men jag tror att för min egen del så kom jag nog in i det ganska fort. Men också så tänker jag att jag vet ju någon gång som det var någon så här, ja, men när kommer den riktiga polisen? Är du någon så här sekreterarpolis liksom? Sådär. Så det var lite sådana kommentarer. Men
varför tror du att du fick en sån kommentar? Var är någon sekreterarpolis?
Ja, men jag minns det var en äldre man och sen en ung tjej. Då tror jag inte jag hade uniform heller. Utan så. Men det finns ju också mycket fördelar med att vara som jag, när jag var ung tjej och jobba civil till exempel. Jag kunde ju stå bredvid två stycken som alltså dela knark med varandra, och de bara kollade på mig och bara, det är lugnt liksom, det är inte snut liksom så.
Aha,
så att det finns ju fördelar med det, men också så kanske inte såg ut exakt som en, ja, men som man tänker sig en polis,
en klassisk
så.
Polis,
ja, fast nu jag tycker att hur ser en sån ut egentligen? Det har ju verkligen precis ändrats också, tror jag, de senare åren.
Hur var det då att komma som ung tjej till, för det är ju rätt mycket snubbar liksom inom polisen, att komma som ung tjej och sådär. Hur blev du bemött där, tycker du då?
Helt ärligt så tycker jag nog att killarna var schyssta. Jag tycker att ofta tjejer är mer oschyssta mot varandra.
Är det så? På vilket sätt kan du känna en skillnad där?
Nej, men det är nu är det en liten del av många kvinnor, men att det ändå, det kan ofta bli en viss konkurrens mellan kvinnor. Så, och den är så tuff. Så.
På vilket sätt skulle du säga att den är tuffare än för oss som inte är kvinnor?
Nej men, gud, nu blir det här kan bli så här hur utdraget som helst, men om man tittar lite på tillbaka kanske som de, nu gör jag inom situationstecken, tjejserier för barn och så här, du vet, de klär upp sig till klänningar, man bedömer varandras utseende liksom och så, man tittar inte egentligen på vilka människorna är, och det följer lite ofta med tjejer så här, att många tjejer kommer att känna igen sig i det här, att det första som händer är att man tittar in någon och bedömer lite hur ser den ut, med är hon, och så vill man gärna hitta lite fel eller så, att det, okay. det kommer, den kommer ganska snabbt hos vissa. Och ja.
Så där tyckte du, nu ska inte jag lägga ord i
men
du sa i alla fall att du tyckte att det var inga problem med killarna.
Nej. Och alltså, de flesta tjejer var jätteschyssta och sådär, men jag kan ändå uppleva att det var en viss konkurrens med vissa kvinnor. Så.
Också kanske då för att man är färre tjejer också. Alltså.
Ja, absolut. Och man kommer, man är ungefär samma ålder, man, det ska, ett turlag kan ju vara ganska inarbetat sina roller, och så kommer en ny, och ja, det kanske behöver sätta sig lite ibland så. Ja.
När du efter att du hade gått plugget och var klar med det, hade du någon feeling för liksom, var du fortfarande det där som du hade i början, att jag ska ut, jag ska jobba natt, jag ska vara uniform, eller var det som var grundtänket eller?
Ja, men det var det verkligen. Det var det jag ville göra. Men jag hade ju turen att få vara på Klara Näpo och jobba lite på plattan och så, och drillas lite in och jaga knark.
Hur var det då?
Ja, men det var ju skitkul. Alltså det var ju verkligen jätteroligt. Och jag hade väldigt gärna velat fortsätta jobba där. Så. Nej, men det var ju några månader av, ja, det var som att 3 år i skola eller 3 år i göra någonting annat. Liksom allting hände, och det hände hela tiden. Och jag hade sån tur att få jobba med så många erfarna poliser och som också lät en testa och köra och peppa och så. Väldigt bra stämning, bra gäng verkligen.
Jag håller med om att det är roligt. Vad skulle du beskriva är det roliga i det?
Ja, men alltså att någon har knark på sig och de vet att nu kommer någon ta mig. De vill ju fan göra sig av med det där knarket eller springa. De har liksom ingenting att, alltså, vinna på att stå still och bara vänta. Och det är det där som är det där ögonblicket, och liksom fånga det där och fånga dem.
Just det.
Ja, så. Och det är adrenalin och så. Men också mötet med många människor. Jag har ju, ja men, man träffade ju folk om och om igen. Jag vet ju, vissa kom ibland och såg så risiga ut och ändå liksom, de snackade ju, och man fick ju någon sorts, ja, relation till vissa där nere. Jag vet en gång när jag fångade en som, vi höll i armarna på honom, han bara kastade piller ur hela eller tröjärmen liksom, bara över hela, ja men hur många som helst. Då kom ju 2 stycken och började plocka upp dem där. Och en av dem kom och gav alla piller, alla var det inte, men han gav kanske näst 90% av alla piller till mig liksom, så, och den andra bara drog med dem. Liksom,
okay.
Så. Ja, så att, ja.
Hur skulle du säga, du berättade om spänningen här liksom, och men du sa att man får en relation. Hur skulle du säga att relationen var mellan dig som polis då, som grep de här nere på plattan? Och hur var den?
Ja, men alltså, man är ju verkligen inte på samma, det är ju liksom inte samma våglängd på ett sätt, för att de vet ju att jag kommer ta och plocka dem så fort jag har chansen. Så, men att det ändå var schysst på något sätt, att man var schyssta mot varandra. Och det var någon sorts respekt mot varandra, ömsesidigt så, bland de flesta sådär. Och jag, nu vet inte jag det idag, men jag har ändå fått en liten bild av att det där ändras lite grann. Det är mycket, mycket fulare efter de här 10 åren. Liksom.
Att det har hänt grejer
sen dess? Ja, så. Att det ändå var, det var...
Men var du placerad där på Klara Näpo eller?
Nej, jag gjorde en PR-rotation. Okay. Och den gjorde man under ett års tid och jag tror att jag var där under kanske om det var 3 månader.
Okay. Mm, men vad innebar de där rotationerna då? Var var du placerad då när du gjorde den här rotationen?
Man fick sin placering efter.
Aha.
Så att jag tror att jag gjorde 3 månader på utredningen på Vasastans Näpo. Så gjorde jag 3 månader på, kan det varit på, ja, kanske var på Klara Näpo. Och sen var det 3 månader på någon ingripande verksamhet. Och sen så 3 månader på bedrägeri.
Mm.
Ja, som skulle vara den största nitlotten för alla.
Bedrägeri?
Ja, ja, det var känt som det. Stackars dig, du fick bedrägeri.
Oh.
Ja, man kunde få lite mer coola saker, lite mindre coola saker.
Mm. Okej, så det var ryktet innan, ja, liksom. Ja. Det där är intressant för att jag känner igen alla de här ryktena som gick och vad som var bra, vad som var dåligt och vad som var tråkigt och vad som var toppen. Och det stämde inte alltid. Men hur var det för dig att komma till det här tråkiga bedrägeri då?
Nej, men jag tror nog att till en början så jag hade ju den inställningen, jag skulle vara där 3 månader, inget mer. Och de första 3 månaderna kanske inte var någon så här jättespeciell rolig upplevelse, så att jag minns det knappt faktiskt. Men sen så packade jag min väska, så hade jag fått en placering på Vasastans Näpo, och så kom jag till Vasastans Näpo och så kom jag in till chefen som säger, du, vi behöver nog skicka tillbaka dig till bedrägeri. För att de handlade om resurser, att man hade mycket så att man skulle dit. Så då fick jag bara åka tillbaka, och då var jag dessutom gravid.
Okay.
Så då fick jag vara där, och då, det var ju skitkul verkligen. Alltså, ja.
Men du kommer knappt ihåg de första 3 månaderna.
Nej, men sen så var, jag vet inte om det var något som hände, kanske bara att jag fick en annan så här, att jag var där en längre tid, eller att jag kom in i det, eller att det var något som hände så. Ja.
Så vad gillar du med att jobba med bedrägerier då?
Ja, men bedrägerier är ju verkligen, det gäller ju att vara smartare än de här bedragarna som ofta har tänkt till ganska, inte alltid. Men
för du jobbar där fortfarande?
Ja, jag jobbar på bedrägerisektionen fortfarande, ja.
Så du gick alltså från ner där till Näpot och då sa att du får gå tillbaka, och där är du kvar fortfarande?
Ja, där är jag kvar fortfarande. Jag har varit 1 år på Ekobrottsmyndigheten också.
Okay.
Och gjort en liten vända.
Men du är ju inte alls jobba nätter och vara chef. Och
ja.
Du gick helt mot dina intentioner.
Precis. Och, och ibland kan jag ju ångra det på ett sätt. Mm. Men å andra sidan, jag har fått 3 barn, så att jag kanske inte riktigt hade kunnat gjort det på något annat sätt som hade funkat rent så. Och det är ju inte slut än. Man Nej. Har ju fortfarande möjligheten.
Precis.
Men det har varit så himla kul att jobba med bedrägerier. Och jag känner ju bara att det blir roligare och roligare.
Är det sant?
Ja. Det utvecklas ju hela tiden. I början var det ju sådär, men enkla. Någon som sålde något på Blocket och inte skickade varan.
Mm.
Eller någon betalade för något på Blocket. Och sen fick de aldrig vara liksom så. Till att det blir triangelgrejer där liksom gärningsmannen aldrig blir riktigt synlig i det här. Så att det är...
Okej.
Okay. Ja, att det är någon person som sätter ut och säljer en iPhone till exempel.
Mm.
Och sen så får, vad heter det, bedragaren... En tredje person att betala för den där iPhonen, fast de tror att de köper en annan, men bedragen åker och hämtar den där iPhonen, så att de gör liksom hela, så att bedragen blir aldrig synlig i någonting, eller de använder telefoner på typ en tobakskiosk eller någonting för att betala för den, och de liksom ska komma runt allt det där, och nu ringer de ju runt till äldre personer och får dem att logga in på sin bank, och de låtsas vara banker, de... Ja, men det finns ju bedragare som får folk på stan att gå och plocka ut pengar för att de liksom manipulerar dem på det sättet.
Oh my god. Alltså typ nästan någon sån sol och vårar.
Ja, jag vet inte om det var
Raskenstam.
Ja, men det var ju en snubbe som gick på stan, så stod han och så kom ju folk och så sa han att han var med i Swedish House Mafia liksom, eller något sånt där, eller så olika band, och sen så fick han bara så att de fika med och prata engelska, och fick att managern ringde, och sen så var det strul med liksom själva någon grej, och då skulle de plocka ut pengar, men då banken stängd, och så får man, du vet, någon stackare liksom plocka ut de här pengarna så, och du vet, ja, bara det här, förstår att du bara ska kunna gå på stan och bara 2 timmar senare har fått ut 20 000 i handen.
Det är helt otroligt.
Ja.
Men Ja, det är så otroligt låg moral hos en del av de här bedragarna att lura då. Man pratar om, du berättar om äldre och, och bara liksom rippa folk på stan och ljuga ihop någon story och sådär. Men vad ska man idag då? Jag tänker som vanlig svennebanan om man är hemma. Var är det lättast att lura mig så att säga? Var blir man oftast lurad någonstans nu? Eller bedragen så att säga?
Nej, men jag tror ju det man verkligen ska akta sig för, det är ju de här allt man gör när man loggar in med sin bank-ID. Så verkligen, verkligen, verkligen. Och de här är skitbra på det de gör när de ringer upp eller så. Det är ju en sak att
aldrig,
även om det står Handelsbanken på din telefon, om du har Handelsbanken till exempel. Nu såg jag att du hade det. Så, men
väldigt uppmärksam på det.
Ja, men då att jag ringer och säger att det är något fel på ditt och du ska logga in och hit och dit. Man gör det inte. Jag vet ju själv för ett tag sedan när jag skulle ansöka om så här bolån, då var det SBAB tror jag som hade, att de faktiskt ville att jag loggade in genom att logga in, och de ringde upp mig att jag skulle trycka in min bank-ID och logga in. Att man gör, alltså, nej, man ska inte göra det.
Men var det de då eller?
Det var ju de då, men det är ett fel sätt för dem att få folk att legitimera sig. För vem som helst skulle ju kunna ringa. Så.
Absolut.
Jag skulle säga till folk att aldrig köpa saker på Blocket och skicka pengar. Alltså,
innan man har sett varan.
Nej. Alltså, vänta tills du får en deal där någon nära dig. Åk och träffa en, kolla på varan. Ge pengar i handen, kontanter. Och sen tar du produkter med dig. Klart liksom. Mm. Och det finns inte så bra dealer som, du kan inte köpa en ny iPhone för 500 spänn eller 800 kronor. Alltså, det är också när, om någonting verkar för bra för någonstans så är det antagligen det. Och sen så tänker jag på det man mer ska, investeringsbedrägerier.
Okay.
Det finns inte den perfekta investeringen att någon ringer upp dig och du ska fixa någonting och du kommer dubbla dina pengar inom en viss tid. Alltså det är jättevanligt att de blir så. Och romansbedrägerier, och det ökar ju verkligen.
Är det sant?
Det är helt, och de här personerna...
Var det efter man har träffat någon på Tinder typ? Eller?
Nej, men det här är ju ofta kanske en kvinna som har träffat någon amerikansk soldat som de chattar med och sådär, och sen så kommer inte de åt sina pengar men de måste åka och hälsa på, och så skickar de med pengar och sen så händer någonting så måste skicka mer pengar och hit och dit.
Men i det här fallet är det kvinnan som är bedragen då eller?
Nej, männen eller vem det är nu är de chattar med på andra sidan. Ibland pratar de med folk. Men,
så över nätet bara? Folk bara skickar massa pengar då och de är kära?
Folk tar ju lån, belånar i sina föräldrars hus ibland. Tar ju sms-lån. Så.
Men kan det ha hänt att de aldrig har träffat de här människorna?
De har aldrig träffat, de här människorna finns inte. De här människorna är ju, alltså, du kan tänka dig kontorslandskap. Där det sitter folk med perma kanske med de olika kvinnorna som de bedrar. Och sen sitter de och har olika relationer med dem som de kanske vet hur de ska prata med den. Och hit och dit. De utnyttjar verkligen människor som liksom tror på kärlek och tror på och vill ha det här. Sorgligt. Och det tar ju för oss, vi kan ha någon inne på förhör, en målsägande, som berättar om den här mannen som de ska träffa, som ska komma hit, men de kommer aldrig hit. Ofta är det de som anmäler att den här mannen har blivit lurad på sina pengar som de har skickat. Och då så när de väl kommer, och vi kan hålla förhör med dem, och så när de åker hissen ner från oss så säger de så här, men tror du han kommer nästa gång då? Och då har vi ändå stött och sagt, den här personen finns inte. Jag vet, jag pratade med en kvinna för ett tag sedan som jag gav mitt nummer till och sa, den här personen kommer kontakta dig igen och vill att du får över mer pengar. Liksom ring mig när du vill. Så vet jag att hon hörde av sig och så sa hon någonting och så sa jag så här, jag hör att du inte tror på mig, men det är så här, den här personen finns inte. Hon sa ju det, att hon bara, jag hör vad du säger men jag tror faktiskt inte på dig. Det här är liksom mitt livs kärlek som ska komma. Och det är bland miljoner som går iväg.
Så det är en hel business det här alltså. Man sitter, du berättar att man har pärmar och bara sitter och ringer.
Jag vet inte hur det ser ut på exakt på varje, men
det man har någon form av logistik alltså, man ser om det är pärmar eller Excel eller någonting, men det är verkligen en stor business det här.
Och de här pengarna går inte att spåra. De går ju ut via Western Union till något land där liksom, då ska man ta reda på vem som plockat ut dem där via Western Union på någon kiosk någonstans. Alltså,
just det.
Det går ju inte.
Nej.
Det är inga
För jag har blivit uppringd också från något utländskt nummer.
Mm.
Och då var det vid något tillfälle som jag pratade med det här. Det var en tjej som då ville att jag skulle investera. Så, men du kommer aldrig få mig att investera.
Mm. Mm.
Men jag tänkte, jag hade inte bråttom, så jag pratade ganska länge med henne. Mm. 10 minuter, en kvart.
Mm.
Hon gav sig inte. Och så sa, men vet du, att skicka några pengar eller något sånt där, det kommer inte ända. Men otroligt vältalig och förklarade då hur rik jag skulle bli och sådär. Och jag förstår att, jag menar, det beror ju på var man befinner sig i livet. Man är olika stark och svag liksom.
Mm.
Att man i vissa fall kanske skulle kunna ha blivit lurad själv. Jag vet inte.
Ja, men det är ju, de är ju så otroligt, det är det som är lite, de är ju så himla bra på att snacka in folk på olika saker.
Mm. Mm. Förut fick man prata med om de här Nigeria-breven som då kom, då fick ju folk hem fysiskt skrivna brev som var så här att, ja, det är någon prins någonstans eller något som, och vi måste bara ha ditt kontonummer, det var väl så det började.
Mm.
Men det här kommer väl mycket digitalt sånt nu också?
Ja, och tänkte du att de har mejlat ut till massa människor, det finns en enda som svarar på det här. Och går igång liksom. Och sen försvinner. Börjar de sätta in pengar så blir det mer och mer och mer och mer.
Ja, det är helt otroligt.
Mm. Men ja, och de här personerna finns inte. Det finns ingen guld någonstans. Det finns ingen investering. Så ibland undrar man bara om de här människorna är ensamma. Att de bara vill ha den här kontakten. De har ingen, men nu har de någon som ringer dem varje dag och pratar om pengar. Att det kanske egentligen, de fattar väl någonstans att de här pengarna inte finns. Mm. Men de bara är så glada att få den här kontakten med någon.
Sitter och pratar om hur de mår. Och...
Ja, om my friend liksom. Så, och sen så bara, nu har jag en bra investering till dig här. Och sen så blir det lite pengar. Och sen är det bara 5 000 hit, och så blir 10, och så blir 5. Men om man ser på långa loppet, det blir enorma summor.
Mm.
Som personer, kanske vissa har dem. Som sen tar de slut. Mm. Vissa till och med tar lån för att fortsätta då. För sen ska de ju säkra sina pengar. Nu får du bara betala tillbaka 200 000 till, så kommer du kunna plocka ut dina. Om du inte gör det så får du inga. Så har man redan betalt 1 miljon, så kör man på. Mm.
Jag tror jag gjorde någon aspirant uppe på bedrägeriroden. Kan det heta ett så här keb för någonting?
Ja.
Eller någonting på min tid? Ja, jag vet inte.
Nej.
Då var det också lite så här förfalskade tavlor. Och, har ni något sånt där uppe?
Nej, förfalskade tavlor tror jag är på, vad heter den gruppen då som kör... vad heter det? Det sitter jag här. Ja, men det är nog en egen grupp som kör.
Okay.
Jag vet ju vad han som, några som jobbade där, jag var där och kollade också. De körde mer sånt. Nej.
Inga förfalskade tavlor?
Nej. Nej, det gör vi inte.
Nej. Mm. Men okej, vi ska passa oss då, Blocket, och så vi ska inte ge ut vårt bank-ID såklart. Mm. Och vi ska inte bli... Vi ska inte bli kära i folk som inte finns.
Som inte finns, nej.
Nej.
Och de har ju faktiskt nu också börjat facetimea och sådär. Men så här, nej, skicka inga pengar till folk. Alltså så.
Som du inte känner, nej. Och som du inte har träffat. Som inte,
Och samma sak har varit en lite Facebook-grejer också. När de kapar ens Facebook och skickar till kompisarna. Att man har problem med pengar när man är utomlands och sådär. Att folk ska föra över och sånt.
Ah, okej.
Okay. Också nej. Prata med det är med... den som i sådana fall ringer upp om det är någonting. Något
hur menar du då? Prata med...
Nej, men jag tänker så här, om du får ett meddelande från mig på Messenger, så här, du är lite i trubbel, kan du swisha lite pengar till mig eller någonting? Så. Ja, men ring upp mig då och snacka. Så,
just det, för alltså, det kan vara hijackat bara liksom, så att ett Messenger-meddelande räcker inte, utan då ska vi prata med en person.
Så. Och många nu som vi säger, min kollega till mig satt nu när jag gick hit och satt och läste anmälningar. Alla nästan som blir lurade på Blocket säger ju själva, skriver ju till bedragen, jag har blivit lurad förut så jag hoppas du inte är någon bedragare. Och så swishar de ändå över pengar.
Okej.
Vad gör inte? Men sen också något som är väldigt, som jag tänker alla som har unga tonåringar eller unga vuxna i sitt liv, det här med penningtvätt.
Mm.
När man utnyttjar unga personers konton för att plocka ut brottspengar.
Okay.
Att till exempel, ja, men i de här, när folk ringer upp till exempel en gammal person och säger att ja, men det är från banken, du behöver logga in på din bank, och sen får de att logga in och sen så sätter de över en massa pengar på ett konto på banken och säger kanske till dem, nu får du trycka en gång till eller någonting så. Och sen när de här pengarna går iväg så kanske de går iväg till massa 10 000 till flera olika personer, och då har de massa ungdomar som använder för det här som snabbt står beredda att plocka ut de här pengarna. Och de här ungdomarna tror ju att, har ju kanske hört då att du tjänar 500 spänn eller någonting och gör det. Det är helt riskfritt, det är bara att du säger så här om det är någon som kontaktar dig. Så.
Men de använder liksom ungdomar som någon typ av målvakter?
Ja, här. För att plocka ut de här pengarna så att de inte ska kunna visa sina egna konton.
Oh, smart.
Ja.
Och så får de en liten sudd för att de gör det då?
Och så säger de så här, ja, men du, om du rekryterar en kompis till så får du 500 spänn per kompis. Så. Och sen så sprider det så här. Och sen så för ungdomar så 500 spänn är ju ganska bra, en 1 000 lapp eller 2 000 om du får några kompisar som också gör det här.
Just det.
Och så har man läst på Flashback att det är att det är bara att säga så här så är det lugnt. Men det säger nej, det är inte lugnt. Det är inte okej.
Åh, vad smart. Ja, men precis. Man tänker tillbaka på ett tag var det väldigt mycket värdetransportrån och där har man inte liksom tillgång, kontanter inte ens riktigt lika intressant längre. Då måste man ju
Få ut de här pengarna. Och de ska
ut de här pengarna på något sätt, ja.
Och då gör de så här, och det är ju så här, vi håller ju förhör med penningtvättare som de ofta är så här, jag träffade en snubbe som ville köpa min klocka som var värd 70 000, vad var det för klocka? Det vet jag inte. Vem var den här snubben? Är det någon snubbe? Och sen swishade han pengar till mig som jag plockade ut till honom, så att det är ju rena lögner liksom, och det håller ju inte såklart, men det är många ungdomar som råkar illa ut för det här, för att de kommer ju kunna dömas för det här.
Men hur ser det ut för er då när du har det här på ditt bord? Du har ett antal ärenden på ditt bord nu uppe på din rotel där. Hur ser det ut liksom att sätta de här liksom, alltså, att straffa dem så att säga för det de gör?
Men det är ju det här, jag kan tycka ibland att rätten är lite för fega, att när man säger att det ska vara ställt utom rimligt tvivel så, men jag tycker ju allt mer ofta att det blir att ett riktigt bra förhör när man liksom märker att den här uppenbarligen ljuger, då kan man ju säga att berättelsen liksom att den misstänktes berättelse kan lämnas utan avseende för att det är så uppenbart att den ljuger om allting och att det inte väljer att berätta, så att det är svårt, men det gäller ju att vi är vassa och att vi håller riktigt bra förhör och inte lämnar några lösa trådar i, ja men vem är den här snubben? Ja men det vill jag inte säga, eller det vill jag inte, varför vill du inte det?
Just det.
Så.
Om du tittar på den förhörstekniken som du lärde dig på skolan, hur långt skulle den räcka om du tog den direkt från skolan till där du är idag?
Alltså jag tycker att förhör är en konst. Det är ingenting som man bara ställer en massa frågor, eller det handlar ju om från första mötet, första gången du träffar en person, hur du tittar eller när du har ringt till och pratat med en person på telefon. Jag tror inte man kan lära sig det så där bara.
För det är ju så när man har jobbat som polis ett tag, en del poliser är ju helt fantastiska på att hålla förhör och får ut så jäkla mycket information, och en del är ju helt sämst. De är typ så här, vad heter du och vad gjorde du igår? Här gjorde du ingenting annat.
Och så bara märker man att de till exempel när personen börjar berätta någonting, då avbryter den personen och så bara förstör den hela det, liksom, det som skulle komma. Man bara känner så, varför avbröt du där?
Ja, liksom. Just det, när man har stopp någonstans och det börjar rinna så liksom täpper man för det. För är det inte så ibland när någon på något sätt öppnar upp sig lite grann, att man måste försöka få det att vidga sig ännu mer för att få den här informationen på något sätt?
Ja. Ja men absolut, så är det. Och det är jättekul att se när jag läser ju väldigt många förhör nu, för nu sitter jag håller inte så mycket förhör själv längre tyvärr.
Okay.
Utan jag är gruppchef och förundersökningsledare i många ärenden, så då läser jag mycket förhör och då kan man verkligen se skillnaden på de som jobbar länge och de som har det, de som har jobbat länge och kanske inte har det, de som förstår hela grejen, en nya kollega nu, har flera nya medarbetare, civila utredare som är helt fantastiska. De bara, ja, men de får bara fatta grejen och de vill ha feedback och de bara förstår det för dem att komma in i det här. Det är så kul att se.
Och när du säger civila utredare, så utredare som inte är poliser i botten,
ja,
då?
Så
de har också bedrägeriärenden? Ja,
absolut. Och civila inom polisen nu får göra mycket, mycket mer än när jag började för 10 år sedan. Det finns nästan, ja, de ungefär åker inte ut och gör husransakningar, men annars så gör de det mesta. Och, ja.
Vad har de för utbildning oftast? Vad sätter ni för krav om de ska jobba med
det? Det är väldigt olika, väldigt blandat. Mm. Mm. Väldigt blandat. Vissa har läst ganska mycket juridik. En del har bara jobbat sig upp inom myndigheten. Så. Andra har pluggat lite olika. Vissa har läst kriminologi och vissa jobbar på Försäkringskassan till exempel. Och sådär. Det är ju väldigt, väldigt olika. Men tyvärr så har vi inte så... Vi har inte så hög grundlön. Nej. Så att det är svårt också att kunna sätta några höga examenskrav, att man ska läsa juridik i 5 år och sen vill jag gå in på en lön på polisen på 27 000 i månaden. Så.
Just det. Mm. Hur viktiga är de här civilanställda för dig som grupp?
Jätteviktiga. Vi behöver absolut bli fler poliser för att kunna göra alla de grejer som vi gör som är polisiärt. Mm. Men de civila utredarna, vi skulle aldrig klara oss utan dem.
Mm.
Så. Och vi har börjat använda oss mer av administratörer, folk som jobbar med foto och gör andra saker. Så att poliser behöver inte göra allt heller. Utan så. Men vi behöver definitivt bli fler poliser, men de civila utredarna är fantastiska också.
Mm, intressant. Det är ju så också att det finns ju oerhört många civilanställda inom polisen som också är, det skulle inte funka utan dem.
Nej, såklart.
Det är viktigt att berömma dem också.
Verkligen, verkligen.
Har du något case här när, jag vet att jag har några sådana här man tänker tillbaka, så man var så extra glad att där åkte du dit din rackare.
Ja, alltså, ja, det här var en... Det var en som hade beställt en liten så här motorcykelvariant i någon gammal dams namn. Och det här var ute i...
På, typ på Blocket eller?
Nej, på någon så här, på en köpsida på nätet. Och sen så skulle den levereras med DHL. Någon fick upp en varningsflagg. Den här Agda, 96 år, kanske inte ska köpa en motocross i minivariant eller vad det var. Ja,
just det.
Så de bara, men bra.
Men du säger någon, vem, är det någon på firman
kanske
då?
På företaget eller DHL eller vad det nu
just
var.
Ja.
Vi får tipset och vi ska åka ut då till Hagsätra kanske det var. Där vi fick så här, poliser går inte 2 och 2 utan då kommer de säga att ni är poliser på en gång. Så vi fick då dela upp oss. Jag får sätta mig upp i en liten skogsdunge på någon bänk och sitta och så här, för då ska den här lastbilen komma. Vi har en kollega som kommer komma med bil bakom. Jag skulle gå ner framför lastbilen och liksom ta den här personen precis efter han har skrivit på och tagit emot varan.
Just det.
Jag gör ju tecken liksom, nu är han där och jag börjar gå ner, går på trottoaren längs lastbilen. Min kollega kör ju upp bakom lastbilen, går ur bilen och går mot den här, på den här killen, förstår, nu kört.
Okay.
Så han bara vänder sig om och ska kuta mot mitt håll då, där jag har kommit lite tyst. Så jag får ju hela honom liksom rakt på mig. Varpå det blir världens brottningsmatch ner på backen.
Du hinner ta tag i honom?
Ja, för han springer rätt in i mig. Alltså, det är som en vägg så här. Liksom.
Aha,
så.
Okay.
Inte för att jag är en vägg så, men typ.
Ja,
så, men vi får tag i honom, vi får ner honom på backen och liksom, verkligen så här, 3 personer tror jag vi ligger på honom. Och han, du vet, ja, men när en person vill, de blir starka. Alltså folk som säger att det är bara att ta något fint grepp och göra något snällt, det går liksom
inte. Nej, men då har man ingen koll. Nej. Det kan vara jättesvårt.
Ja. Men till slut får vi på honom handfängsel. Vi sätter honom upp och du vet, vi var ju helt så adrenalin bara så här och bara så. Var på den här killen helt plötsligt blir så här helt lugn. Frågar om han kan få sin keps. Så vi sätter på kepsen på honom. Vi ställer honom upp lite försiktigt. Och han säger min kollega, du är gripen, du ska med, så kan han in i bilen. Då får han ut ena handen ur handfängslet.
Du skämtar.
Ja, vevar med den andra fängslet mot kollegan och börjar kuta. Och jag tänker så här, jag springer rätt mycket, det är lugnt liksom, jag börjar kuta efter. Men när han springer så tappar han massa saker, varpå jag tänker så här, ska jag springa efter honom eller ska jag plocka upp sakerna liksom. Men då stannade jag och plockade upp sakerna och sen var han bara borta så, i ett område han kände ju till det liksom. Jag hade ingen aning om massa hus.
Mm.
Men av de grejerna vi plockade upp, då var ju hans hemnyckel där. Så vi kunde ringa hans mamma sen, så fick de komma in till polisstation med en handfängsel dagen efter. Ja. Jag tror man gjorde en husrannsakan först med att han inte var på adressen då eller någonting. Ja.
Men alltså den som var på fängslet, det måste vara tårta på den, ja.
Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tror att alla skyllde på varandra. Ja, ja. Jag tror faktiskt det. Någon sen måste jag säga att den killen hade väldigt, väldigt smala händer. Händer och handleder. Ah, alltså okay, det var verkligen så.
Okay. Var det ungdom eller?
Ungdom.
Men vilken grej. Det har jag nog inte ens hört talas om att man lyckas krångla sig ur. För de...
Ja, så där lärde man sig någonting från den. Och just också när jag tänkte tillbaka att helt plötsligt bara lugnade han ner sig och bara så. Då tänkte jag, då var det då han fattade.
Ja, jag kan komma undan här.
Så.
Men det gick inte.
Ja, så lärde man sig att man kanske två som håller i och gör lite annat också, har lite koll. Ja. Inte, men det, ja.
Det är ju så också med polisyrket. Jag tror att många poliser som är duktiga idag har lärt sig av många... mycket av sina egna misstag också. Och jag vet ju också när man jobbar med narkotika att en fin hög som kanske är 5-10 gram vad det nu är, heroin eller kokain i en ryamatta, det är borta liksom. Det är inte lätt. Och då ser man till att säkra upp allting först.
Ja, och det, jag vet ju någon gång som vi åkte, gjorde en husrannsakan, det var ju då något tillslag om det var något pedofilnätverk. Det var innan jag jobbade på bedrägeri. Också ni vet att är någon kollega som är med som säger han som bodde där, jag ska bara stänga av den här maskinen. Ja, och trycker man knapp och dödar allt liksom. Alltså du vet sådana små misstag kan vara där och det är det som så här,
alltså typ radera det.
Ja, stängs, den knappen är liksom, då stängs allting av. Sen är liksom, sätter igång någon så här, ja. Och det är där som är när folk säger så här, kunde det inte varit lite schysstare eller försiktigare eller kan det inte varit hit och dit? Ja, men det är inte så jäkla enkelt och de gånger vi, alltså, att vara schysst är en sak såklart, men att vi måste faktiskt säkra saker och det är något annat.
Ja. Jag tror att det kan man nog, man kan nog misstas för att vara väldigt otrevlig, men där i början så är det ju som du säger, vissa saker måste göras först. Och då får folk sitta där eller ligga eller vad det nu är. Och sen när det är klart, då kan vi börja prata om hur du mår och sådana saker.
För det är också, jag tänkte själv gå in och knacka på en lägen. Ingen aning om vad som väntar där inne. Man har adrenalin och man har ingen aning om att även någon säger så här, det är ingen annan i lägenheten. Jag vet ju inte det. Nej. Jag känner inte den personen som säger det. Jag måste ju kolla det, eller min kollega måste kolla det. Sen är det lugnt.
Just det, precis. Ja.
Och det kan hända så mycket på så kort tid.
Det där är spännande. Man står utanför en lägenhet och sen så rusar adrenalinet. Man hör att de närmar sig hallen, tar av sina jackor, sätter på sina skor. Det är någonting där som du beskrev, det att det är obehagligt, och det är det också, men det är någonting som också är
lite beroende från kallande.
Någonting är det där konstigt, men så är det.
Ja, men en av de grejerna som jag känner som kanske har varit mest polisiärt, som jag känner som har varit en sån där grej som det var en gång när jag fick åka ut på ett ärende med en som hade tagit livet av sig, fast vi visste inte det då, utan vi åkte på ett larm och fick slå in ett fönster och jag var väldigt ny och fick krypa in genom ett fönster som har slagit sönder och öppna upp åt de andra och så. Och sen fick vi påbörja hjärt- och lungräddning då. Och göra det.
Men när var det du som upptäckte den här personen då?
Nej, vi fick ett larm från en släkting, tror jag det var, som var orolig för den här personen. Och jag var den enda som kunde krypa in, för jag åkte verkligen med, jag är ganska lång själv, men jag åkte med, om man säger, riktigt stora kollegor. Så att genom den här lilla, som vi slog sönder det här fönstret, så var jag bara jag, så fick jag öppna upp åt de andra. Men att gå in, just den här känslan om att gå in i en lägenhet man inte vet vad som väntar.
Just det.
Och runt hörn och så. Det var en, och när det ligger en kropp där också, och att påbörja hjärt- och lungräddning på en människa, och den känslan, och alltså jag kan nästan känna det fortfarande i fingrarna, och det ljudet kan jag fortfarande höra, för det är ingenting som...
Vad var det för ljud då?
Ja, men det är nästan, du vet, som nästan luften som pressas ut, alltså det, ja, det går inte riktigt att beskriva, men det är som nästan pysa, fast det är mycket starkare än så, och nästan lite krav. Fast det var inte någonting som gick sönder heller, jag vet inte, men det var så, och jag kan känna det i händerna fortfarande.
Så det är absolut någonting som ligger kvar hos dig?
Ja, men det gör det.
Vad hände med den här personen?
Hon, det var kört redan, vi satte ju på så här, vad heter det, defibrillator, men det fanns inget kvar, det hade gått för lång tid så. Men det är ju sorgligt, och hon hade barn och så också.
Så. Vad var det för ålder ungefär?
På kvinnan? Ja, kanske var 35. Okay. Så ja. Ung och så. Mm. Sådär.
Vad tänker du när du åker hem från ett sånt pass?
Men, och det här är ju verkligen hemskt egentligen, men på ett sätt är det bra. Man har ju kollegor som man pratar mycket med, men, och det sitter ju kvar i en, men på något sätt lämnar man det. Det är ju jättekonstigt, alla de här människorna man träffar, de tragiska, allt som är sorgligt och tragiskt och döda människor. Jag åkte på en annan, det var en människa som dog, som också telefonen ringde hela tiden. Men man liksom, det finns ju där. Mm. Och jag lever med det. Mm. Men jag går ändå vidare och det kanske borde påverka mig mer. Det är jättekonstigt. Jättekonstig känsla.
Har du tänkt på det där någon gång? Jag tänker på när du berättade att det är en död människa och så ringer den personens telefon. Någon söker då den här personen som aldrig mer kommer kunna kontaktas. Och att livet bara sen fortsätter.
Ja, men det är det som är så himla, och det är ju nästan så där att det borde kännas mer. Det borde så. Mm. Och då känner jag med mycket som jag varit med om på jobbet att ja, det kanske krävs att man har någon viss tankesätt att det är och det här är någonting annat. För annars tror inte jag skulle nog inte kunna fungera annars. Och jag tycker ändå att jag reflekterar mycket över sånt och tänker mycket på sådana detaljer och med barn och med familj och undrar för den och så. Men ändå så, ja, släppa och gå vidare. Hemskt.
Ja, eller bra. Alltså, om du inte hade kunnat släppa de här sakerna då och bara lassa det på dig då, det kanske hade varit ännu mer hemskt. Mm. Att man kan separera på något sätt yrket och privatlivet. Mm. Du berättade också att du har tre barn.
Mm.
Hur är det då när de berättar att mamma är polis? Och så här, vad?
Ja, men
säger du bara, det är lugnt, jag är på bedrägeriroten. Det är
nej, men de är ganska små än så länge, de är 5, 7, 9.
Okay, ja.
Så att de har inte riktigt sådär fattat. Innan tyckte de inte ens poliser var så häftiga, men nu så säger de ibland att de vill jobba som det och något annat ofta, så det är kanske inte så roligt i alla fall. Men nej, men däremot så är de nog ganska så här, de tycker nog att det är bra att jag kan fånga tjuvar liksom, så det tycker de är bra. Ja, så där, det tycker de är bra, mamma som kan fånga tjuvar.
Vad kommer du ha för inställning då när äldsta sista, men jag söker polisgången?
Ja, det är svårt det där. Det är svårt. Nej, men jag tycker så här, men gör det. Och i sådana fall, var nöjd över det. Gnäll inte över det. Det finns många gnälliga kollegor ute som är så gnälliga över allting. Då får man göra någonting annat, tänker jag. Så. Mm. Ja, men...
De bara gnälliga kollegorna, vad är det man gnäller på?
Nej, men, oh my God, det är inte jättehemskt att säga. Men,
nej, men jag känner igen det också. Jag tycker
nej, men att det är så mycket som man gnäller över som inte är bra. Så ibland kan jag känna så här, men gör någonting annat då, som är bättre.
Mm.
Så. Ja. Och det kan, ja, men jag förstår ju, jag tycker ju absolut att man ska kämpa för en högre lön. Mm. Men det är en sak att kämpa för en högre lön och en annan sak att sitta och gnälla över den lön man har.
Mm.
Alltså, det tycker jag ändå finns en viss skillnad. Mm. Samma sak med arbetstider och sånt där. Jag tycker man alltid kan kämpa för och jobba för och så. Men när det kommer till att det blir för mycket gnäll, då tycker jag faktiskt att då ska man se sig och byta arbetsplats kanske.
Mm. Mm. Oh, jag kom på, nu kom jag på
en grej
för det. Vi hade ett ärende, vi fick ett tips om några som har tagit hasch till Sverige från Spanien, och så var det två spanska killar som var så här, modeller.
Mm.
De var här och modeller, var helt oskyldiga, de hade inga pengar, de hade ingenting och så här. Och med tanke på att det här var för några år sedan då, så här hittade vi filmrullar. Mm. Det gör man kanske inte så ofta
nej, för nej. Tiden. Då skulle man bli misstänksam.
Ja, för sådana saker. Så vi framkallade dem där. Då satt de med så mycket kontanter som de hade lagt på tallrikar med så här kniv och gaffel. Och så
ja, det där är ju bästa.
Så då hörde man dem, nej, de var så fattiga och de grät och de ringa mamma i Spanien och de var helt oskyldiga. Och sen så i två förhör tror jag, vi har två helt långa förhör då, att man får ljuga sig fast ganska ordentligt. Och sen visar man dem de här bilderna då. Och då blir det en helt annan attityd.
Men det är ju så nu, folk kan inte låta bli att fota allt möjligt. Alltså det är ju verkligen så. Ja.
Är just mobilerna väldigt...
Ja, men de är intressanta såklart. Intressanta för, så att om man kommer in i dem. Men ja, verkligen. Det är klart, det är jätte, jätteintressant det som finns. Och folk kan ju inte låta bli att prata om saker och sms om saker och fota saker.
Just det.
Men nu kanske vi inte ska tipsa. Jag vet inte, är det några som tänker åt andra hållet som lyssnar på det här?
Kanske.
Jag
kanske.
Tror de redan har koll på att man egentligen inte borde. Men nej, man kan inte låta bli. Och man kan inte låta bli att skicka kanske några bilder och så. Och prata och så. Nej men gud, det jag tyckte var som var så här roligt mycket också när jag jobbade, det var ju att eftersom jag är ganska ung tjej, att jag liksom blir framskickat innan man ska göra husrannsakningar så där, få folk att öppna dörren. Så det har varit en lite sån här grej för mig. Jag tror att folk alltid öppnar när jag står där liksom, så stått där och sen bara in med en fot och sen så ja, är det nog knallgodling eller någonting. Ja, det har varit min grej. Stå där. Men och sen adrenalinet bara verkligen.
Den där känslan, just den här när du berättar om adrenalinet och hjärtat slår, är det en känsla som du gillar eller är det, tycker du att den är otäck?
Jag tycker den är ganska obehaglig, men jag vet vad det är. Så att jag, ja men jag känner igen det. Så att annars hade jag nog tyckt att den var ganska, den tar över ganska mycket av mina andra känslor och den känns ganska ordentligt. Aha. Jag vet inte hur det känns för andra, men för mig blir det verkligen jättetydligt när jag får adrenalin på slag.
Men det är ändå inte så att du bara lägger benen på ryggen utan du är kvar på plats och så, men du tar hand om den.
Ja, liksom. Jag tar hand om den. Ja.
För det där vet man ju inte förrän det händer vad man, hur man reagerar.
Nej, så är det verkligen. Och det är, men jag tror nog inte att jag har fryst någon gång.
Nej.
Så. Inte vad jag vet. Så.
Men hade du varit typ i slagsmål innan du började jobba som polis och sådana saker? Eller?
Nej, aldrig slagit så. Men jag spelade till exempel, jag spelade fotboll när jag spelade pojkfotboll ganska länge. Som också är så här, lite fysiskt. Sen så har jag gått så här, men på, när jag var yngre lite på brottning och så. Men så jag har nog aldrig varit rädd för den där fysiska att ta i. Liksom, så.
Blev det någon sån här rallargripande någon gång när du...
Ja, men jag vet att Simon var här förra gången pratade. Jag har jobbat med Simon. Det var ju, jag kommer ihåg en gång när han...
Simon Häggström.
Han och jag skulle gå och ta några som hade varit på Plattan. Så gick vi efter dem och så gick vi längs Sveavägen där. Och sen så precis när de ska lämna över så tar jag... Både, jag går på en, Simon går på en. Bara Simon springer åt ena hållet, min börjar springa åt andra hållet. Det slutar med att min springer ska hoppa över någon stor blomsterrabatt liksom, på sådär, så där jag får tag i honom. Och de här greppen man fick lära sig i skolan, de hjälpte inte så mycket, utan det var ju ren liksom bara... Så slutar med att jag låg och höll i hans ben. Och så här som en, du vet, och bara kämpade liksom. Och då var det så roligt, för då var en bekant till min exman då, som såg det här och utifrån och kunde sen återge den här berättelsen från hans synvinkel liksom, när jag ligger och kramar om den här personens ben och liksom vägrar släppa och till slut fick ner honom. Och jag ropade ju polis, kan någon hjälpa mig? Liksom, jag skulle sätta på handfängseln.
Uh-huh.
Och folk bara, kan du visa brickan? Jag bara, lite svårt just nu, men vänta lite så ska jag göra det. Ja. Så.
Det var den hjälpen. Alltså, du ropade polis, kan någon hjälpa mig?
Ja.
Men folk ville se din bricka först.
Ja, får vi se din bricka först. Ja. Så.
Jag brukar också avslutningsvis fråga min gäst om en tips om en polisfilm. Eller en polisserie.
Jag som hatar polisfilmer och polisserier.
Det är jättebra. Berätta varför. Är det bra för att du jobbar med det?
Ja, men jag tror det. Och sen kan jag... Jag kan ha lite svårt för med svenska liksom, filmer och sånt där med om vi pratar om svenska saker, just för att det, ibland känns det så här inte äkta, att man inte använder de orden som känns naturliga. Jag vet inte om det blir så här tillgjort på något sätt. Det är så svårt. Ja, men jag säger polisskolan. Såklart.
Alltså, okay. Alltså humorfilmen.
Ja, humorfilmen. Nej, men The Wire. Mm. Ja, The Wire.
Den har vi nog inte haft som eller jo, vänta, har det varit uppe. Men det är ju en fantastisk serie.
Det kan jag faktiskt säga. The Wire, såklart.
Riktigt bra. Där man inte bara tittar ur polisens perspektiv utan faktiskt ser liksom lite från andra synvinklar också. När brotten begås och sådär. Ja, en jättebra serie.
Ja.
Kul. Ja, bra tips, Linda. Man får tipsa om vad man vill, men jag tycker i alla fall
polisskolan var inte lika bra tips.
Jo då, den är okej, men det var så länge sedan jag såg den nu. Jag tänkte så här, undrar om man ska skratta åt den lika mycket
ja,
nu.
Ja, det är frågan. Ja. Nej, det vet jag inte.
Vi lägger båda.
Ja,
vi lägger båda.
Men The Wire, verkligen. Ja, om vi går för det.
Mm. Stort tack Linda för att du kom och gästade och berättade lite om de här grejerna som man inte tänker på. Bedrägerierna och blocket och att man ska lämna ut sitt bank-ID och sånt. Viktigt, för det försvinner mycket pengar där från folks konton.
Verkligen.
Stort tack.
Tack så mycket.
Tack.
Stort tack för att lyssna på ett avsnitt av Snutsnack. Det kommer fler, det lovar jag, redan i nästa vecka. Ha nu en fantastisk vecka fram tills dess. Ta det lugnt och ta hand om er och gilla Snutsnack på Facebook. Ha det fint. Hej då.